Mahira. Fotnot. Under kriget i Bosnien och Herzegovina blev tusentals kvinnor våldtagna. De serbiska soldaterna såg våldtäkterna som ett av krigets mål. I domstolen i Haag dömdes för första gången i mänsklighetens historia våldtäkt som ett krigsbrott. I FNs resolution 1820 slås fast att våldtäkt och andra former av sexuellt våld kan vara ett krigsbrott och ett inslag i folkmord. Dessa brott kan därmed tas upp av internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Den svenska läkaren, författaren och samhällsdebattören Kristina Doktare var väldigt engagerad i denna fråga. Slut fotnot. Tina fyller 8. Du är välkommen att fira henne. Kalaset är den 10 februari klockan 18-21 på Drottninggatan 13, Lilla festsalen, mitt emot Missionskyrkan. Om du inte kan komma, ring oss på telefonnummer 153, översatte födelsedagsbarnet Tina till svenska och mamma Mahira skrev. Meningarna skrev de in i datorn. I ritprogrammet hittade de en illustration med mångfärgade ballonger. La den i nedersta delen av texten och skrev sedan ut alltihop på skrivaren i ett exemplar. Jag behöver 22, sa Tina till sin mamma. Det här kopierar vi till svartvitt så att du själv kan måla ballongerna, förklarade Mahira och viftade med pappret så att färgen skulle torka. Och så blev det också. De kopierade 25 inbjudningar på ljusblått papper, sedan målade Tina ballongerna på dem, skrev namn, la i kuvert, skrev namnen på kuverten och delade ut dem. Vi skickar en till farmor och farfar i Sarajevo, en lägger vi i albumet och den här kan stå hos mormor Zora, förklarade Mahira medan hon hjälpte Tina att fördela inbjudningskorten innan de gjorde listan på vad som behövde köpas. Imorgon går vi och handlar, sov nu sött, viskade Mahira och kysste henne godnatt. Mammas lycka, viskade hon ännu medan hon satte sig vid köksbordet och tog fram en cigarett. Och barnet gömde sådana tårar som ensamhet och särskilda stunder av minnen och glädje började rinna av sig själva. 8 år, herregud vad tiden flyger iväg, fortsatte hon prata för sig själv och tittade ut genom fönstret. Ut i mörkret, i februarikvällens kyla. Det var i april år 1992. Hela Ilidza blev som ett stort koncentrationsläger. Den som tog sig ut hade lyckats. Mahira hade precis gift sig och även öppnat ett café med sin man. Det började med barrikaderna på Mojmilo. Från Faletic flyttades vapnen mot Pale. På vapenfabriken Zrak fördes riktiga strider. Offer efter offer hade fallit. De väntade utan att hon själv ens visste på vem eller vad. Men det värsta var att de inte visste vart de skulle ta vägen heller. De hade satsat allt på sitt café och de ville inte lämna det. Och det skulle de inte heller ha gjort, men när de där med mössmärkena tagit makten tog de även kaféet utan att ens fråga dem. Hur ska vi kunna ta oss levande härifrån, frågade Mahira sin man, sig själv och folk i grannskapet. De hörde på radio att en konvoj från barnens ambassad i följe med Umprofor skulle åka från Sarajevo via Ilidza. Det blev en signal för dem. Någonstans fick de tag på ett par liter bensin. De kastade sig i bilen, tog med sig även en grannkvinna med ett litet barn och anslöt sig helt enkelt till den där konvojen. På vänstra sidan av järnvägsbron stoppades kolonnerna av män med mössmärken som kallade sig själva för serbiska armén. Övertalningar pågick i dagar och nätter. Överenskommelser mellan Umprofor och talesmän för dem som stoppade alla. Under dagen blev det svordomar och gräl. Man slog på bilen och på natten tog de med den där kvinnan med barnet från Mahiras bil och tvingade henne in i en av bussarna. En av de skäggiga satte sig i baksätet på deras bil, la gevärets mynning mot hennes mans rygg och tvingade honom att vända bilen och köra. Han försökte även tvinga Mahira ut ur bilen, men hon höll i sin man och vägrade lämna honom. De parkerade bilen utanför polishuset i Ilidza. I polishuset började de slå hennes man med gummibatong medan de svor allt vad de kunde tills de förde bort honom. Det var sista gången hon såg honom. Han bara försvann. Mahira fick övernatta i någon källare och sedan kom de och hämtade henne. Fulla, skäggiga, smutsiga var de. De tog i henne när hon gjorde motstånd. De slog henne, drog av delar av hennes kläder och lovade att släppa hennes man om hon dansade naken på bordet för dem. Efter 2 dagar tog de med henne i bilen 20 minuter bort och gick in på en restaurang, motell eller vad det var. Hon kände igen Rogosja, även om de skrek åt henne att hon inte fick titta. Där förstod hon att hon inte var ensam. I vart och ett av rummen fanns det en kvinna i samma situation. De kom in med mat, vatten för att tvätta kroppen, slängde in sexiga underkläder och begärde att de skulle ta på sig dem. Och sedan kom de med dem som var avsedda för dem. Hon kommer ihåg en liten skallig man med smutsigt skägg. Hon såg honom senare på bilderna av de serbiska politikerna. Hon kommer ihåg en utländsk officer och lukten av dyrbar parfym som långt efter honom stannade kvar i rummet. De fanns, men vem vet hur många som fanns. Andra kvinnor träffade hon inte. Hon hörde hur de skrek. Antingen kvinnorna eller männen som var med dem, hur de snyftade. Hon hörde hur de, då de blev tysta, knackade på hennes vägg. Men hon såg dem aldrig. Genom stegens klapprande och orden från de som åstadkom dem listade hon ut att de förde iväg kvinnorna någonstans. Och sedan kom de tillbaka med dem eller med nya till samma rum. Hon visste att de även skulle föra iväg henne men förstod inte vart. Mat, vatten och tabletter gav de till henne genom att bara sträcka in handen. De där tabletterna gjorde henne underlig. Ibland glömde hon var hon var, med vem och varför. Hon glömde allting. En dag överraskade hon mannen som tog in maten. De fick ögonkontakt. I det mörka rummet och den mörka hallen fanns det ändå tillräckligt med ljus för att de skulle se varandra, skrämma varandra. Hon tyckte att hon kände igen honom. Hans ögon var stora, näsan var krokig, öronen långa. Skägget hade precis vuxit ut, eller så växte det inte mer än så. Den bilden memorerade hon i rädslan, i hemligt hopp. Nästa gång kom han för att hämta mugg och tallrik, men sökte henne med sin blick, sökte och hittade. Han tittade, tog sakerna, började gå, men hans blick höll sig kvar på Mahira och hennes dörr. Kom med mig, sa han till henne några dagar efteråt. Det var kväll. Hon gick ut i rummet så som hon var. Ingenting, nästan ingenting hade hon på sig. Han hade en pistol hängande på höften. Stor, större hade hon aldrig sett. Han tog ut henne via bakdörren och började gå mot en höjd. De gick, tystnaden bröts av deras steg och gevärsskotten någonstans från den närmaste fronten. Mahira väntade på sitt skott. Det sista. Hon tänkte på var det skulle ske och hörde svagt. Stanna. Hon stannade. Allting inom henne stannade. Vad är ditt namn? Frågade han. Mahira. Var kommer du ifrån? Från Ilidza, svarade hon. Varifrån Ilidza? Unga Bosnien 64. De jävla, svor han och fortsatte. Lyssna nu, Mahira. Lyssna noga. Jag ska skjuta mot marken. Jag kan inte mörda dig, men om de där bonjävlarna får tag i dig igen kommer de inte att missa. Varken dig eller mig. Och han sköt mot marken, så det där stumma skottet skulle höras precis som i kroppen. Han tog henne till en stuga, gav henne något att ta på sig och låste in henne. Och själv återvände han till det där motellet. Dagen efter körde han en bil in till stugan, satte Mahira i bagageutrymmet, stängde och körde henne till Elias. Där pratade han med någon, körde in bilen i ett garage, släppte ut Mahira och gav henne mat. Och där i garaget, in i bilen, väntade hon in kvällen. På kvällen satte han ögonbindel på henne så hon inte skulle se ansiktet på mannen som var med honom. Han körde ut bilen, körde 1 eller 2 kilometer och i mörkret gömde de den bakom ett par förstörda hus och skyndade fram mot en flod. På vänstra sidan syntes den raserade bron. Framför brusade floden och på andra sidan under himlen avtecknade sig bergets siluett. Kan du simma? Frågade han. Ja, det kan jag, svarade hon. Du ska över floden, där borta finns den bosniska armén. När du gått över den där kullen är du säker. Vad heter du? Frågade Mahira innan hon började gå mot floden och jagade så iväg sin rädsla i hopp om att inte få ett skott i ryggen. Min syster är gift med en muslim, sa han istället för ett svar. Lyssna, om du inom 7 dagar berättar för journalisterna var du har varit så mördar du mig och sedan om du inte berättar alls så mördar du mig också. Mamma, ska vi baka en tårta eller köpa en av glass? Frågade Tina på morgonen när hon vaknade. Vad skulle du helst vilja ha? Kanske en glasstårta, föreslog Tina tveksamt. De köpte 4 avlånga glasstårtor, satte ihop dem på en bricka, la till grädde på toppen, dekorerade med godis, skrev Tina i mitten och satte 8 färgade ljus på. Några timmar före födelsedagsfesten stod tårtan beredd i kylskåpet i en undanskymd del av den lilla festsalen. De pyntade salen själva, satte ihop borden i den högra delen, täckte dem med långa pappersdukar. Ställde ut papperstallrikar och glas och bakom glasen kikade små färgade sugrör. Bredvid tallrikarna fanns det små kartongbitar med gästernas namn och på varje sådan var en bild målad med vattenfärger. Tina målade blommor, en kanin, en tupp, ballonger i olika färger. Mahira skapade en stor kaktus på bordet. I en skål la hon godis med popcorn ovanpå. I mitten satt hon en lång gurka med instuckna tandpetare och på varje tandpetare fanns färggodis. Alltihop såg så dekorativt ut, overkligt som en kaktus. På väggarna ovanför vägglamporna tejpade de ballonger i flera färger. När de sedan tände vägglamporna såg ballongerna ut som glödlampor. Allting blev klart 1 timme före 7. Tina gick för att göra sig i ordning. Mahira var redan klar, bryggde kaffe åt sig själv och stod ensam i rummet, alldeles intill kaktusen. Bilderna kom av sig själva. Hon tog sig över floden Bosna, hittade vägen genom växtligheten vid stranden, klättrade upp till asfaltvägen, gick över vägen och började klättra upp för den här kullen. Hon väntade sig ett skott från kullen eller från den andra sidan av floden, men ingenting hände. Uppe på kullen ingenting igen. Framför henne fruktträdgårdar, skogen, nya kullar. Hon gick och gick. I utkanten av en by började hundar skälla på henne. Hon började tala. Vem är det, hörde hon en manlig röst fråga inifrån huset. Konstigt att det våra inte stoppade dig, undrade alla förvånat. Jag har inte träffat någon, sa Mahira. Dagen efter tog de med henne till armébasen där man undrade vem hon var och varifrån hon kom. Hon bad att få komma till en läkare. Gravid i tredje månaden, sa läkaren, det som hon redan vetat. Hon hade varit som bortdomnad av de där tabletterna de givit henne. Ingenting hade längre spelat någon roll. Hon hade varken haft livsglädje eller rädsla för döden. Nu började sinnena komma tillbaka. Hon började gråta. Varför gråter du, frågade läkaren. Jag vet inte. Vems barn är det? Mitt, sa hon. Journalisterna ska prata med dig, sa de till henne lite senare. Nej, inte ännu, sa hon. Det är viktigt att du talar om för världen vad som pågår där, övertalade de henne. Nej, inte nu, sa hon. Hon tog sig över till Zenica. Hon hade släkt där. När de där 7 dagarna gått sökte hon själv upp journalisterna. In i minsta detalj beskrev hon konvojen från Ilidza. Hur de fört bort hennes make, nätterna i polishuset och nätterna i det där kaféet i Vogostja. Så du påstår att de kom med höga utländska officerare till ditt rum, frågade en utländsk journalist. För det mesta. Påstår du att de mördade kvinnorna sedan? De skulle ha mördat mig. Du blev gravid? Jag är gravid. Vems barn är det, frågade även journalisterna. Mitt, svarade Mahira. Mitt barn, min lycka, sa Mahira, när Tina uppenbarade sig vid dörren. Hon hade vita rosetter i sina hårtofsar och en vit skjorta med stor volangkrag. Hon liksom kikade fram under en röd dunjacka och svarta utsvängda byxor hängde mellan de röda skorna och den röda jackan. Varför gråter du, frågade hon Mahira när hon kom fram. Mamma gråter av lycka, svarade hon och kramade om henne. Till Sverige anlände hon från Frankrike. Till Frankrike hade hon kommit genom den franska humanitära organisationen Ecolibri. Den 10 februari 1993 födde hon Tina i Frankrike. Till Sverige kom hon genom släkten. Hennes mor Zora var redan i Sverige. Det fick hon veta i Frankrike. 7:10 började barnen komma till kalaset. Hej Tina, sa de vid dörren och gav henne sina presenter. Tina la presenterna på ett bord och öppnade dem senare inför alla. Tårtan kom fram efter grillkorven med ketchup. Mahira satte ner tårtan på bordet framför Tina. Tände ljusen och sången började på svenska. Ja må hon leva, ja må hon leva, ja må hon leva ut i 100 år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Tina, sa en pojke och sedan hördes 20 barnröster. Hurra, 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 hurra. Tina blåste ut ljusen på tårtan och barnen applåderade i spänd förväntan på sin del av födelsedagstårtan. Mahira applåderade och gick till den där undanskymda lilla delen av salen med kylskåpet för att torka sina tårar och låta nya falla.